I den här podden så kommer vi intervjua Sveriges bästa mäklare. Där de får tre olika frågeställningar. Där de ska ha svar på tal. Så nu ska vi lyssna om de har det. Svar på tal. Hallå Kim!
Tjena!
Hur är läget?
Det är jättebra, tack. Själv?
Nice, det är väldigt, väldigt varmt ute.
Ja, här inne också.
Väldigt varmt inne. Jag sitter i den här tjocktröjan, kanske ta mig.
Du får ta dig om du
tack. Vill. Du, vi är ju i Farsta.
Yes.
På byrån.
Välkomna hit.
Tack så mycket. Och du har jobbat här hur länge då?
I 4 månader snart.
Ja, så det är nytt.
Det är nytt och fräscht. Jag kom från Hägersten där jag började. Jag tog reggen 31 mars 2017.
31 mars, ja, så drygt 3 år sedan.
Mm. Gjorde 3,5 år i Hägersten och ville ha en ny utmaning.
På byrån här sen också då?
På byrån.
Ja, nice. Vad omsätter du ditt första år då?
Första halvåret kämpade jag på och försökte hålla aktivitet. Då gjorde jag en 700-ring.
700-ring?
Då dippade marknaden någonstans september-december där.
Ja, det var där ja.
Och då funderade jag på om det här var någonting för mig. Eller om jag borde säga upp mig och börja jobba med något annat. Så jag har jobbat med sälj tidigare och så jag tänkte att jag kanske skulle gå tillbaka till det istället.
Okej.
Men jag bet ihop och härda ut. Och efter årsskiftet där, 17-18, då började stabiliseringen och så kom marknaden igång igen.
Ja, nice. Det var väl ett klokt val då att
stanna? Ja, man får säga så. Man får säga så. Men det var en 700 första halvåret där. Och sen 3,2 första hela året.
Och det är 2018 då?
Ja, ja. Och jag hade en budget på 3.
Mm.
Så gjorde jag 3,2.
Bra.
Och sen satte jag en budget på 5. Och då har jag 4,960.
Mm, när skjutningen har det.
Och sen satte jag en budget på 6.
År 2020 då, eller?
Ja.
Ja. Och vad gjorde du 2020?
10 miljoner 462.
Ja, det är så nice! Aha! För den som har trofén är ju faktiskt Jesper Lindgren i den här podden. Som omsatte 10,2 miljoner 2020. Men nu så kollar han ju upp på dig.
Ja.
Och säger, men vad fan händer nu? Ja, så är det Jesper ibland.
Och jag kollar bak.
Ja, exakt. Va? Nice, bra. Vi sätter igång på direkt.
Härligt.
Vi har 3 frågeställningar. Yes. Vi ska prata om hur man strukturerar upp sina veckor. När man jobbar så mycket som det gör. Mm. Vi ska också prata om hur man ska göra på intag. Mm. Och givetvis, vad ska man göra för att omsätta 10 miljoner?
Mm. Vart börjar vi?
Vi börjar med struktur.
Mm. Och det är ju A och O egentligen. Mm. Att man ska hålla hög aktivitet för att kunna omsätta mycket. Och
då när du säger aktivitet är det möten.
Vad sa du?
När du säger aktivitet så är det möten.
Ja, antal kundbesök. Mm. Och det är jätteviktigt att boka mötena i efter varandra och gärna geografiskt också för att hålla. Och är ett skarpt möte att man bokar 1,5 timme. Är ett kallt möte, ja, men då kanske det räcker med 1,5 timme.
Mm.
När man är på mötena så avsätter man tid att vara där. Och jag har alltid inställningen att allt ska in på ett eller annat sätt. Och då slipper jag ju att ha flera kundbesök med samma kund exempelvis.
Mm.
Så att jag kan vara effektiv och vara effektiv där.
Men nu säger du så här, 30 minuter på ett kallt, 1,5 på ett varmt.
Ja.
Hur kan du liksom, varför stryper du ner tiden på ett kallt?
Därför att är det någon som aldrig, eller som inte går i tankar att de vill sälja eller så. Och jag tänker att halva intaget gör jag på telefon. Så att jag lägger väldigt mycket tid i telefon med kunden.
Okay.
Dels för att stämma av, men har ni, kollar ni Hemnet, går ni på några visningar, hur trivs ni idag, hur länge har ni bott där. Men också har de sålt tidigare, vad har de för erfarenhet. Så att jag vet hur ska jag lägga upp mitt möte. Vad har de för liksom kunskap
sedan tidigare? Du tar reda på så mycket i samtal redan?
Absolut.
Okej, ja.
Och när jag jobbade som IT-säljare så sa de att du inte skulle lägga så mycket tid i telefon. Utan du skulle komma som ett blankt papper för att du hade mycket att prata om när du väl kom dit.
Ja.
Och det jag märkte när jag använde den tekniken i början. Det var ju att jag lätt kunde bli ombokad eller avbokad. De gick med en annan mäklare. Så ju bättre relation jag får på telefon desto bättre möte blir det. Och då är det lättare att ta in det också.
Och bygga upp behovet redan innan av dig då, indirekt. Mm. Okej, men hur många möten springer du på då?
Jag brukar ligga någonstans runt 250-300 på ett år.
Okej, vad blir det i månaden då? För jag kan inte matte.
Vad blir det? 7 stycken kanske.
I veckan?
6-7 stycken i veckan.
Ja, så det är runt lite mer än 30, runt 30 i månaden då?
Någonstans där.
Lite, men 25-30.
Ja, plus försäljningar och visningar
såklart, saker.
Och jag tänker att man jobbar kanske 40-44 veckor per år.
Ja.
Med semestrar och ledighet.
Ja, det blir en hel del. Lägger du upp dina möten utifrån så här, men de här dagarna, då går jag på möten?
Snarare tider. Måndag eftermiddag kväll, då har man ju oftast visningar. Tisdag eftermiddag, då kan jag köra möten. Samma sak onsdag, torsdag eftermiddag.
Ni kör alltid möten på eftermiddagarna?
Ja, för att jag vill fokusera dagtid på att ringa runt till kunder. Att göra min administrativa börda som jag har. Jobba med att ringa kallt. Se till att jag håller min aktivitet även till nästa vecka. Och försöka gå in med kanske 5-6 bokade möten även nästa vecka. Och att man har det klart när man går hem på fredag. Så att jag är jättenoggrann med att boka mina möten på eftermiddagen. Jag märker att jag vill inte ha ett möte på morgonen, utan jag vill komma in vid 9, ringa mina kunder, göra det jag behöver göra och ha den strukturen varje dag.
Men du kan ju många mäklare säga så här, om kunden vill ta ett möte på morgonen då, styr du dem mot eftermiddagen då? Eller kan du
jag
också
försöker styra dem så att jag får mötet i takt med att jag har ett annat möte. Ska jag till Skogås eller Trångsund, jag har ett möte klockan 17, då försöker jag lägga det kanske klockan 16 eller i värsta fall klockan 18. För att åka ändå till det området, då kan jag lika gärna träffa så många som möjligt när jag väl är där.
Men du har ju omsatt väldigt mycket nu, och du menar, du behöver inte ringa kallt längre, väl?
Nu gör jag det, för nu har jag börjat om. Så nu, i det här området, så är det ingen som vet vem jag är. Och det var det jag ville när jag började och bytte kontor.
Så du lämnar ett område där du omsatt 10 miljoner. Ja. Alla vet vem det är. Du har allting klart. Och du bara, nu lämnar jag det här för att hoppa in i Farsta då, som vi sitter nu i.
Ja. Hur många tror du tyckte att jag var en idiot?
Jag är typ en av dem.
Precis, och jag förstår det. Men jag kände att jag slog i taket där. Jag vill ta nästa steg, jag vill utvecklas. Jag vill visa att det går att göra här också. Det handlar inte om att jag bara jobbar i Hägersten och det är ett attraktivt område, utan man ska kunna omsätta mycket här också.
Men då ringer du kallt nu?
Jag ringer kallt nu. Jag ringer på gamla kunder som har träffat mäklare hos oss, som exempelvis har slutat.
Ja, men ringer på CRM och sånt där?
Ja, exakt. Och fokusera bara på att hålla aktiviteten.
Sållar du ut dina möten?
Hur menar du?
Alltså så här, om det är superkallt möte, då bara, men vi går verkligen inte flyttankar. Går du på det mötet eller liksom bara skiter du i det?
Om det är så att den personen är 70 år och säger att de ska dö i lägenheten, då trycker inte jag mig på för att komma ut och titta. Däremot, men vi går inte i några säljtankar och vi trivs jättebra där vi bor. Okej, men om ni fick rätt pris eller om drömhuset dök upp, skulle du sälja då? Skulle du klippa det? De flesta säger ja då.
Exakt, det där är intressant.
Och då finns det ju en anledning till att komma ut.
Ja, men du har möten du prioriterar på eftermiddagar. För jag vet att många mäklare frågar mig så, jag har problem med min struktur liksom. För man behöver frigöra tid. Så du har möten på eftermiddagar. När har du visningar?
Söndagar och eftermiddag kväll såklart. Och det beror på också vad det är för objekt. Ibland lägger jag ut bara söndagsvisning för att jag vet att det kanske blir bra tryck, och då kommer jag lägga in en förhandsvisning. Och får vi tillräckligt bra betalt, ja, men då kanske man stänger innan, så är man ledig på söndagen. Men det kan ju hjälpa också att lägga upp blocktider i kalendern. När kan jag tänka mig ha möten? Och så fort man pratar med en kund, ja, men då styr man den till den tiden som man har avsatt. I början behöver man kanske ha blocktider, men sen lär man sig det där i huvudet och det sitter vart man ska planera och boka in. Men det är bra att börja med blocktider.
Ja, verkligen. Blocktider är bra. Det ska jag ta med mig. Hur planerar du upp din när du ska ringa och boka möten?
Jag tittar ju i min kalender och kollar inför varje vecka. Hur ser det ut nästa vecka? Vad behöver jag göra? Och sen så ringer jag ju systematiskt. Har jag sålt i en förening, då ringer jag igenom hela den föreningen. Då kan jag stöta på någon som kanske går i säljtankar. Och då har jag ju en spekulant eller en budgivare över som jag kan flytta. Och då går det ganska snabbt att sälja också. Men jag jobbar väldigt systematiskt och avsätter tid för att ringa om jag känner att jag saknar aktivitet.
Känner du att du behöver sätta dig och ringa varje vecka?
Nej.
Nej.
Jag har ringt kallt kanske 3-4 pass sen jag började.
Okej, men du har fått snurr på det då?
Du fyller
kalendern med din aktivitet.
Men så är det. Jag har gått på 100 möten hittills.
Ja, var kommer de mötena ifrån då?
De kommer från att jag har ringt kallt, att jag har ringt på föreningar, uppföljning, visning. Jag har mycket tips från andra kontor. Vi är ju områdesbundna. Så om någon, jag får inte sälja i Enskede exempelvis, så måste jag tipsa det till ett annat kontor. Och från att jag börjar har jag systematiskt skapat relation med andra kollegor i andra områden. Jobbat mycket med tips. Och jag har tipsat mest på fastighetsbyrån i Stockholm i år, tror jag.
Jag ligger
på 50 tips. Och då kan du tänka dig att det är 50 stycken kunder som är ute och letar efter någonting som jag har träffat på en visning. Och som jag kanske skulle kunna komma hem till om jag inte hade varit områdesbunden.
Exakt, ja, jag fattar vad du menar.
Men det bygger ju också på att jag får tillbaka de tipsen.
Och det verkar du ju på en målning få. Det är ett bra system som du har här. Mycket. Definitivt. Men känner du att du jobbar mycket kvällar?
Jag pratade med min sambo igår faktiskt. Aha. Jag tycker inte att jag gör det, men hon tycker att jag gör det. När jag omsatte som mest så låg jag ju kanske mellan 9-9.30 på morgonen till 20-20.30.
Ja, det är så.
Ja, och det är måndag till torsdag. Fredagarna har jag alltid en ambition om att gå tidigt. Då går vi 13 kanske. Mm. Mer sant så kanske jag går hem vid 17 på fredagarna.
Ja, rimligt ändå. Ja. Om man ska jobba söndagen också.
Ja, men jag tycker det. Lördagen, det är ingen jobb på lördagen.
Det är heligt.
Ja.
Ja, det är vilodagen.
Då hämtar jag energi.
Ja, ah, nice. Men då gör vi så här, vi använder så blocktider i kalendern, kan man göra, för att få in allting. Allt ifrån att ringa, när man ska gå på möten, när man ska hålla visningar. Är det någon norm mer än att ringa, gå på möten och visningar som du tycker man borde lägga in i sin kalender som man ska ha koll på?
Jag tycker att det kan vara bra att lägga in när du ska träna. För att få tid med träningen. Annars kan det bli så att man jobbade sent kvällen innan. Man kommer inte iväg till träningen för att man tänker att nej, men jag har så mycket att göra på jobbet. Jag känner att jag vill iväg och städa undan det.
Mm.
Och så blir träningen lidande.
Och vad blir konsekvensen av att träningen blir lidande?
Att man ser ut som mig.
Ah,
man mår bra, man trivs. Men att man har problem och kanske hålla koll på hälsan. Och kanske hålla koll på vikten och sådana saker.
Mm.
Så att jag tycker att förutom när man ska göra vad på jobbet. Så är det kanske viktigt att planera in. När ska man träna? När ska man träffa tjejen? Så att man får allting
utrymme för andra också. Mm, jag tycker det är bra. Blocktider, enkelt, rimligt. Jag gillar ordet också, blocktider.
Ja,
nice.
Har du blocktider i din kalender?
Jag har inga blocktider, jag har organiserat kaos.
Ja.
Så är det. Jag gör bara saker och det får ta den tiden det tar. Men jag kanske testar det här nu.
Lycka till.
Ja, tack. Bra, jag känner att ska vi hoppa in i the big dollar question.
Vill du ha mer svar på tal på invändningar? Du ska göra som flera andra mäklare redan gjort och följ Zelda på Instagram. Och på Instagram heter vi Zelda.se. Där hittar du Action med Bernard. Vad är det, tänker du? Det får du se.
Kändes internationellt när jag sa det där.
Verkligen.
Ja, 10 miljoners frågan. Eller har du någonting mer som du vill hjälpa då mig som organiserat kaos med min struktur?
Ja, men jag tycker börja med blocktider och sen så kan vi ha ett uppföljningsmöte om några veckor så kan vi se hur det går.
Ja, bra. Blocktiderna. Okej, 10 miljoners klubben.
Yes.
Vad ska jag göra för att omsätta 10 miljoner?
Spring så mycket du kan. Ta in
möten, aktivitet.
Yes. Ta in, försök att ta in allt som kommande, som skarpt. Kan du inte göra det, du ska inte vara för pushy med kunden. Du måste alltid tänka att du ska hjälpa kunden.
Få dem att fira.
Vad sa du?
Måste ju finnas en kundnytta i det.
Ja, men precis. Mm. Och hjälp dem att förverkliga sin dröm. Men håll din aktivitet och spring på möten. Även om det kanske inte känns skarpt. De kanske aldrig kommer sälja. Så den personen kanske känner någon som kommer rekommendera dig. Jag tog in ett radhus igår där jag har bokat möte med en kund.
Mm.
Som hon har bokat av mitt möte flera gånger. Men hon har tyckt att jag är så trevlig. Så hon rekommenderade sin mamma att ta kontakt med mig. För att hon skulle sälja sitt radhus. Och nu ska vi ut i maj med det. Så att det är jätteviktigt.
Man vet aldrig vad som händer.
Man vet aldrig. Och se att alla du träffar är potentiella kunder eller vänner. Så att behandla alla bra. För att du vet inte vem som rekommenderar eller vem som säger vad på en middag.
Exakt.
Både
gott och ont då får man verkligen tänka på att man hela tiden presterar på topp.
Så är det.
Men när du säger så här, teamhusklubben, då tänker jag direkt så här också att alltså, när du säger spring, håll upp aktiviteten, mycket möten. Mm. Vad är mycket möten då för en, liksom, en person som inte, vi säger nyexad mäklare?
Ja, jag tänkte att jag skulle springa 400 möten så snabbt jag kunde. För att då har jag en kundstock och sen kan jag jobba med uppföljning och bearbetning av den kundstocken. Och det är väl ett mål jag tycker att man ska tänka på.
Det är drygt 35 i månaden.
Ja, jag tror det, någonstans där.
Är det en bra nivå skulle du säga?
Jag tycker att det är en bra nivå om du har försäljningar. Har du inga försäljningar, då har du ju möjlighet att springa lite mer.
Ja.
Men det är också viktigt att hålla i längden.
På vilket sätt?
Att ha balans i livet. Du ska inte springa på 15 möten i veckan för att du tänker att du vill omsätta mycket. För att kvaliteten är lika viktig som antalet möten du springer på. Och min sambo är ju ett lysande exempel. Jag har ju varit på henne att hon springer på för lite möten och har för dålig aktivitet. Hon är istället satsar ju mycket på kvalitet och får väldigt mycket rekommendationer och uppföljning och visning för att hon är så trevlig. Så att man får inte glömma kvaliteten bara för att man ska jaga antal möten.
Det är en kombination då helt enkelt?
Verkligen.
Okej, men runt 30-35 möten. Mm. Och när det kommer till att ta in det här, säger du, är det mer att du ska få sign på plats då?
Nej.
Du ska till uppdraget, eller?
Försök att ta in det, om du kan.
På plats.
Ja,
sign på
då
plats.
Skapar du ju tid för dig själv. För då behöver du inte åka tillbaka, du behöver inte komma till kontoret och skriva en offert. Men kan du inte ta in det? Du känner att amen, vi har inte den viben. Det finns inte att jag ska pressa fram ett sign på ett uppdragsavtal här. Då kanske det är bättre att göra ett bra avtryck. Sen ringer och återkopplar veckan efter. Stämmer av. Och jag har träffat jättemånga kunder som jag har tagit in. För att mäklaren har inte ringt dem. De var där förra veckan. Sen tar det ett halvår innan de hör av sig. Ring veckan efter och
men
stäm av.
Men vad säger man då i det återkopplingssamtalet?
Man säger veckan redan på mötet. Att okej, men vet du vad? Fundera lite grann. Landa lite. Jag hör av mig nästa vecka och stämmer av hur det känns. Och sen ring tillbaka.
Återkoppling? Ja. Du tror det är bristande idag?
Jag tror att man är så upptagen med sitt liv. Att man tänker att jag ringer det där samtalet sen. Men det är det som kan göra
prokrastinering. Skillnaden. Prokrastinering. Man skjuter upp saker och ting hela tiden.
Ja. Är du bra på det?
Jag är ganska dålig på prokrastinering. Ja. Vilket är positivt i märkelse. Märkligt att vara dålig på någonting så att det blir bra. Eller hur? Jag skjuter inte upp någonting. Jag sätter tänderna i direkt. Kanske för mycket.
Det är skitbra.
Ja, men så här då. Okej, bra. Mycket möten. Jag ska ta in det jag går på. Mm. Okej. Och då så kommer jag upp till 10 miljoner då eller?
Nej, men sen behöver du också vara väldigt analytisk. Är du en ny mäklare som kommer? Förlåt. Är du en mäklare som jobbar med sälj? Då behöver du vara väldigt analytisk och ifrågasätta. Okej, men vad gjorde jag här? Vad gjorde jag bra? Vad gjorde jag mindre bra? Vad ska jag fortsätta med? Vad ska jag börja med? Och jag är väldigt analytisk. Jag strävar efter att vara väldigt påläst.
När du säger analytisk, vad menar du med det?
Jag granskar mig själv.
Så rannsakar och säger, vad är bra och vad är dåligt?
Hur gick det här mötet egentligen? Hur kändes det? Fick vi kontakt som jag tror? Vad kunde jag ha gjort bättre? Gick jag på avslut? Frågade jag den här extra frågan. Jag frågar otroligt mycket när jag är på möten. Mm-hmm. Ibland så glömmer jag att ge anledning till varför jag frågar. Och då har jag fått tillbaka frågan från kunden. Ja, vad du frågar mycket, är det en undersökning?
Oj, ja. Det kan ändå vara nice på ett sätt, tänker jag.
Ja, men då blir det så här. Ja, jo, men det är ju för att jag vill veta, vad behöver du? Vad är viktigt för dig? För att det är ju så jag gör dig nöjd. Om jag inte ställer några frågor och bara kör på i mitt race, hur nöjd blir du då?
Så du skulle säga att du pratar mycket mindre än vad kunden gör på mötena?
Nej, men jag ställer mycket mer frågor än vad de gör.
Okej, ställer mycket frågor.
Och sen lyssnar jag väldigt mycket.
Okej.
För att ta reda på hur kan jag hjälpa dem på bästa sättet.
Mm. Men om vi håller kvar med det analytiska, så här, rannsaks själv på mötet, vad gick bra och vad gick dåligt. Det kan väl upplevas som ganska svårt, tror jag, för många som inte är analytiska.
Ja, men då får man bolla med kollegor. Så här gjorde jag, så här gick det, vad tror du? Våga ta hjälp.
Ja, våga ta hjälp. Ja, prestigelös, ja. Vilket är det vettiga som finns att göra.
Mm.
Då vinner man väldigt mycket på det. Okej, bra. Rannsaker mig själv så jag utvecklas. Jag springer mycket möten. Jag tar in mycket av de möten jag går på.
Mm. Sen tänker jag alltid, okej, nu ska jag på ett kundmöte här. Vad tror jag att de har för förväntningar? Vad kommer de fråga mig? Vad är viktigt för mig att känna till här? Vad är skillnad på grannföreningen och den här? Vad var det för försäljningar som gick i området nyligen? Kommer de ta upp den försäljningen? Det värsta jag vet, det är när man står där och får en fråga och inte har ett svar. Så jag försöker alltid att ha svar på tal.
Men nice. Fan, omedvetet. men vad ska man ha koll på då? Grannföreningen och saker som har sålts tidigare?
Ja,
kan ni något mer till min checklista som jag kan bara beta av som nyregad? Eller befintlig?
Det kan vara slutpriser i området. Det kan vara när köpte kunden. Jag ställer alltid frågan på telefon. Hur länge har ni bott där? Kommer du ihåg vad du köpte för? Så att jag vet när jag går ut. Så att jag inte säger ett för lågt värde. Eller att jag även om bostaden kan vara värd lägre än vad de har köpt. Så är det viktigt för mig att veta. För att jag ska veta hur jag ska lägga upp det.
Mm. Du tar reda på väldigt mycket information innan alltså.
Ja, jag ska ut på ett hus och kollar vad det är för detaljplan och vad säger detaljplanen.
Okay.
Vad får man bygga?
Du är påläst.
Jag försöker.
Ja, jag tror det är en väldigt stor nyckel till att de omsatt så mycket också.
Jag tror det också. Men man kan inte ha svar på allt.
Nej, men man kan ha svar på det mesta.
Ja, och har man inte svar på allt då får man säga att vet du vad, jag kan inte det här men jag återkommer. Och sen ser man till att återkomma.
Ja, för annars blir det inte så trovärdigt.
Nej.
Nej, men det är faktiskt så. De mäklare som jag har pratat med som omsätter i den nivån som du gör. Många pratar om det. Var pålästa.
Mm.
Det är det som kunskap är makt.
Mm.
Jag tycker vi hoppar in på intaget.
Mm.
Det skarpaste av dem alla. Nu är det show. Nu ska du plockas in. Vad gör du på intaget?
Våra fantastiska mäklare har ju verkligen svar på tal. Men vill du också lära dig mer om hur man drar igång budgivningar eller hur man gör ett intag, hur man bokar möten? Då ska du precis som många andra skaffa ditt gratisinlogg till Zeldas plattform redan idag. Och det skaffar du på zelda.se. Vi ses där!
Som jag sa tidigare så börjar jag redan innan i telefon. Så att jag har så mycket information som möjligt. Jag vet vad är det för personlighet som jag ska träffa. Hur ska jag gå in här? Hur många kommer de vara? Är det en ägare? Är det flera ägare? Kommer alla vara på mötet samtidigt? När jag kommer dit så ringer jag på dörren. Jag läser av ganska omgående. Vem är den personen som jag träffar nu? Och vilket humör är den personen på? Så att jag kan matcha och spegla den personens energi eller vem den är. Samma sak där, var påläst, gå in, var ärlig. Jag går alltid igenom lägenheten först och ber dem berätta lite vad har de gjort för renoveringar.
Ja. Du börjar med rundturen?
Alltid, ja. Och sen varför sätter vi oss ner. Nej, för att jag vill veta vad jag ska prata om. Jag försöker alltid tänka innan jag går på mötet, vad kommer det finnas för akilleshälar? Sen när jag går dit och tittar, finns de här akilleshälarna? Är det insyn? Är det dåligt skick? Är det ett bra solläge eller inte? Så att när jag går den här rundturen, där sätter jag ju också min värdering. Hur lätt kommer det vara att sälja den här bostaden? Kommer de behöva renovera någonting? Kommer de behöva styla eller inte? Och sen så är jag väldigt ärlig när jag sätter mig ner och säger...
Men då sätter du ner efter rundturen då?
Ja.
Vad gör du då?
Då fortsätter jag att ställa frågor lite. Okej, men hur ser det ut nu? Vad är nästa steg för er? Ska ni köpa eller sälja först? Har ni sålt tidigare? Då vet ju jag också.
Behovsanalys.
Ja, men väldigt viktigt. Mm. Det är allt skulle jag säga. För att annars blir det svårare att lägga upp det.
Hur lång tid tar behovsanalysen ungefär? Från att du sätter den ner till att den är klar?
Halvtimme kanske.
Den är så gedigen?
Ja.
Skulle du säga att ingår din statistik i behovsanalysen? Eller är det separata saker för dig?
Min statistik?
Alltså när du går igenom statistiken med kunden?
Nej, nej, det är sen. Det är min presentation.
Precis, för du är med. Okej, så det är 30 minuter behovsanalys?
Ja, give or take.
Give or take, jag fattar. Men det är en gedigen behovsanalys.
Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Missar du behovsanalysen, då blir det svårare att ta in.
När du inte får svaren du... Alltså det är svårt när man får fattiga svar. Mm. Alltså när kunderna inte svarar på frågorna och de vet inte och de är så här.
Ja.
Det är den svåraste kunden av alla.
Ja.
Nöjer du med det då? Eller liksom kliver du på med mer följdfrågor och försöker ju få svar på dem?
Nej, jag frågar igen.
Du frågar igen?
Ja.
Mm, rimligt alltså.
Men jag kanske säger att, okej, men om jag frågar, men vad vill ni ha för mäklare? Vad har ni för förväntningar på mig?
Mm.
Ja, men vi vet inte. Skitsvår fråga, säger de. Okej, men har ni varit på mycket visningar? Ja, men det har vi faktiskt varit. Okej, och då har ni träffat flera mäklare. Vad är skillnaden på en bra mäklare och en dålig mäklare? Och då kommer de, okej, men en bra mäklare för oss, det är någon som återkommer. Det är någon som är aktiv på visning. Det är någon som berättar och tar kommando. Och då samlar jag information så att jag kan berätta vad jag är bra.
Exakt.
Så att de ska känna det.
Exakt, styr det mot den egentligen. Mm. Lyssna på dem tidigare, vad de tycker är bra. Det är smart. Och sen så gör jag behovsanalysen.
Mm.
Och du sa ungefär att dina möten tar mellan en och en halv timme ungefär, en timme, en och en halv.
På om det är skarpt, ja. Ja, absolut.
Och sen har vi då behovsanalysen. Mm. Vad gör du efter behovsanalysen?
Då går jag in och presenterar och för då vet jag ju, hur ska jag lägga upp det här? Vill de köpa eller sälja först? Vill de köpa först, då kan jag ifrågasätta lite grann. Okej, men ni har förväntningar på 3 miljoner. Vad händer om ni får 2,8?
Mm.
Då kanske de blir lite osäkra. Nej, men det skulle bli jättejobbigt. Ja, för det är olika tryggheter som man har att spela med lite grann. Säljer man först, då vet man ju vad man har i plånboken. Köper man först så vet man vart man ska. Vad är bäst för dig?
Vilket är bästa vägen att gå, tycker du själv då? Köpa eller sälja först?
Det beror helt på vem man är som person. Jag och sambon har alltid köpt först. Och det har funkat bra. Nu har vi sålt först. Fick ett halvårs utflytt. Och flyttar ut nästa månad och har inte hittat någonting nytt. Så att det är olika tryggheter. Men vi vet vad vi har i plånboken. Och tycker man att det känns bäst, då ska man göra så. Så att det kommer från fall till fall.
Men idag så måste ju majoriteten vilja köpa för de säljer. Med tanke på att de inte hittar någonting i det låga utbudet på marknaden.
Ja, men precis så är det. Men det beror helt på vad de har köpt för.
Okay.
Har de köpt på en marknad som var ganska het och de är osäkra på om de får tillbaka pengarna, då är de mer benägna, vilket är väldigt bra att sälja först också.
Men då har vi gått igenom behovsanalysen. Sen går det in i ditt upplägg, pratar vi liksom på gång då? Eller liksom, är det du pratar om upplägg? Så här ska vi gå tillväga.
Det här är ju hemligheter så jag kan inte gå in på det tyvärr.
Ja, men är det på gång då eller?
Du frågar igen.
Ja, det är det.
Ja, men är det så att man vill köpa först? Ja. Då självklart så ska man förbereda sin bostad så att den är klar. Lägga ut lite krokar.
Så det är klart.
Och jag menar, de flesta säljer om de får sitt drömpris. Så då har vi chansen också att skaka fram det. Jag är också noggrann med att berätta för mina kunder att jag lämnar ingenting åt slumpen. Det ska vara perfekta bilder, perfekta förutsättningar. Allt ska liksom stå i linje och jag tror att det ger resultat.
Och det ingår i ditt upplägg då. Och efter upplägget, när går du på statistiken? Eller sker det liksom en snabb periferi? Eller?
Jag lägger upp det efter att jag har presenterat och sådana saker.
Du avslutar typ med statistiken.
Du tänker statistik på hur mycket jag har sålt.
Nej, jag tänker value guard liksom. Så bara, det här är det som har sålts i området.
Jaha, du menar det? Jag har nästan aldrig med det.
Och du har aldrig med
jag
det?
Jag har aldrig med value guard.
Okej, men nej. Har du mer i försäljningen i området?
Nej.
Okej, men det är väl det som ligger grund till värdet?
Ja, men jag är lokal mäklare. Jag har koll på värdet.
Okej.
Okay. Jag behöver inte ha statistik. Jag vet vad grannen har sålt för. Jag vet vad jag själv har sålt för. Och jag tycker att har man med sig statistik så visar det en osäkerhet. För att då lutar du dig mot statistiken. Men jag vill ju visa min kund att jag vet vad den här går för. På grund av att du har de här renoveringarna. Du har det här läget. Det är den här föreningen.
Okej. Okay.
Så att jag är aldrig med den statistiken.
Men okej. Okay, men efter då vi går igenom upplägget. Då kommer du till arvodet och det är förmedelsuppdraget eller?
Arvodet kommer sist. Ah. Jag, när jag har gjort behovsanalysen. Då har jag ju fått reda på. Vad vill kunden ha för mäklare? Och då är det min tur att berätta. Varför är jag den mäklaren? Och då går jag igenom allt ifrån hur jag jobbar. Till statistik som visar upp att jag säljer mycket. Så att det de får är ju en erfaren mäklare som vet vad man ska göra om det går trögt. Om de får ett underbud exempelvis.
Vad gör man om man får ett underbud då?
Då får man ju deala med den som har lagt underbudet.
Och hur dealar man med den då?
Ja, det är yrkeshemligheter.
Men hur skulle man deala med den då?
Jag tror att alla som lägger bud och som vill köpa någonting. Om de känner att de är ensamma om den här affären. Då kommer inte de vilja betala någonting.
Nej, såklart.
Och då gäller det att påvisa att det är ett intressant objekt. Med många spekulanter som är intressanta. Intresserade.
Ja.
Och så får man jobba tillsammans med säljarens förväntningar. Och med köparens förhoppningar.
Men de kan mötas halvvägs väl?
Så att båda är vinnare.
Ja, okej. Okay, fair enough. Men efter upplägget då? Går in på ditt arvode då? När du bara, det här är jag som mäklare. Det är därför ni ska ha mig. Så här, vad gör du sen?
Då frågar jag hur det känns för dem.
Ja. Och du säger, ja men det känns bra.
Ja, jätteroligt. Och hur känns upplägget här som jag har presenterat? Känns det bra?
Ja, känns bra säger de.
Och skulle ni kunna anlita mig som mäklare?
Fråga så rakt ut.
Rakt då.
Ja, kan du inte uppleva att man får ofta så här, vi ska tänka på saker, vi ska träffa lite andra. Så vi hör av oss.
Jo, om jag inte har gjort behovsanalysen. Mm. Om jag känner ju oftast om jag, vart jag är någonstans i samtalet med kunden. Och känner jag att jag har inte mer om här. Jag frågar kanske upplägget och så. Det brukar komma ganska tidigt. Jo, ja, det känns bra men vi vill fundera lite grann.
Mm.
Ja, men vad är det ni vill fundera på?
Exakt, du frågar det rakt ut.
Ja, och är tyst.
Och inväntar.
Inväntar.
Exakt.
Och säger de då igen att nej, men vi vill bara fundera och landa lite grann. Och så här, okej, jag förstår. Men är det upplägget eller är det mig eller vad?
Mm. Bara fråga rakt ut och kliver på egentligen. Och är ärlig och transparent.
Absolut, jag är där för att hjälpa dem.
Mm.
Jag vet ju hur man får så bra betalt som möjligt. Så det är den tanken jag har hela tiden. Sen köper jag om man vill jämföra och så.
Såklart.
Jag tål att jämföras. För att jag ger allt jag kan hela tiden. Sen, jag säger inte att jag är bäst. Men jag ger alltid allt jag kan. Mm. Och vill de verkligen jämföra, då ska de jämföra. För att det ska kännas bra för dem. Och det beslutet när de signa med mig så ska de vara helt säkra på att de vill köra med mig och om det krävs att de ska jämföra då får de göra det.
Okej, okay, fair enough. Och sen så signar du kunden då om du tycker det känns bra.
Sen signar jag kunden.
Bra, vad tar du alltid stege?
Jag vill gärna jobba med stege, ja.
Vad tar du, 10% eller 15%?
15.
15 alltid va? Så vad sätter du den ifrån? Brukar du sätta den från utgångspris då eller sätter du den från en nivå som de är nöjda med?
Det brukar vi komma överens om så att det känns motiverande.
Men jag kan tycka att många mäklare sätter ofta den för högt. Typ så, men vi vill ha 5 miljoner. Så bara, då sätter de från 5 miljoner. Även fast jag vet att det är helt orimligt att ni kommer få 5 miljoner.
Ja, och det rimliga är väl att sätta någonstans mellan värderingen och kanske vad de vill ha.
Mm.
Så att kunden ska ju känna om stegen slår in. Att det känns som att det är värt det. Och det är viktigt att ta bra betalt om man vill omsätta mycket.
Exakt.
Men det är också viktigt att ge det värdet till kunden. Så att kunden känner att jag betalade 50 000 eller 100 000. Exakt. Men vilken service jag fick och vilket bra pris jag fick.
Då... Det ska vara en bra magkänsla där.
Så är det, hela vägen.
Jag tycker det är en bra tumme. Alltså det är någonstans mellan värdering och vad kunden vill ha.
Mm.
Det är väl ändå bra mått, sådär, spann.
Mm.
Okej, okay. Har du några mer godbitar på intag som du vill dela med mig av eller?
Jag tror att det är viktigt också att motivera saker man säger. Man pratar om fördel, egenskap, innebörd.
Fördel, vad är det för något?
Du har aldrig hört det?
Nej.
Nej, men om man säger exempelvis att vi har det största spekulantregistret i Sverige, vilket betyder för dig som kund att vi kommer se till att du får flest spekulanter här.
Okej, okay, så vilket, fördel, innebörd och...
Fördel, egenskap och innebörd.
Okej, okay, då är jag med. Ja, det är en snygg koppling.
Ja, och då blir det också, man kan säga många saker som låter bra, men vad innebär det för kunden?
Exakt. Vad innebär för kunden det jag säger just nu? Om man skulle kunna koppla ihop det. Precis. Annars kommer kunden inte få ihop det i sitt huvud.
Varför ska kunden köra kommande? Jo, men det är ju för att vi ska nå ut till kunder innan det är dags att sälja. Vilket betyder att vi kan stämma av marknaden. Komma i kontakt med kunder som kan vara intresserade. Och du kan få ett högre pris nu än vad du kanske kan få om man lägger ut den på Hemnet. Och hoppas på rätt
vecka. Har du det i ryggmärgen när du pratar om där, liksom strukturen? Eller kommer det vara naturligt?
I mötet.
Nej, men tänker du på så här. Nu när jag säger det här så jag måste visa innebörden här också för kunden. Och nyttan för dem.
Ja.
Det kopplar omedvetet då, eller?
Det sitter i mig.
Var kommer det ifrån?
Genom att man har övat och gjort det många gånger. Genom att man har sprungit på mycket möten.
Ah.
Och jag satt på ett möte i Sköndal där jag fick frågan, kan du nämna 5 negativa saker med den här lägenheten? Och då sitter jag och tänker på fördelar och positiva saker. För att jag är ju säljare, jag är ju positiv kille. Då tog jag upp det att men det kan ju vara att det ligger blev en trafikerad väg. Men å andra sidan har ni ju 3-glasfönster så att det är ganska tyst när det är stängt.
Mm.
Och jag tänkte inte på det, men jag svarade på de här sakerna. Och hon sa, det är intressant att du hela tiden har en lösning på påståenden. Om det är liksom någon typ av invändning så har du automatiskt en lösning. Och jag tror att det är viktigt att jobba med sånt.
Det är väldigt skickligt. Det är försäljning på hög nivå. Tycker jag, definitivt. Men du, vi ska wrap it up här. Och jag har lite frågor till dig, va?
Ja, spännande. Okay.
Första frågan är så här. Varför är du med i podden?
You tell me.
Ja, verkligen. Nej, men varför är du med i podden? Varför sitter du här med mig?
Jag tror att det är för att jag har, sen jag började, jobbat hårt, jobbat ärligt och... haft en hög ambitionsnivå.
Mm, bra, svar på tal. Vilka tycker du ska vara med i podden då?
Jag måste ju rekommendera min sambo Jennifer Hertzman på Bjurfors.
Bjurfors
i Haninge.
Haninge.
Hon är grym och har gjort saker som jag tror ingen mäklare har gjort. Hon fick en förening att flytta förråd för att ett parhus skulle få en större tomt så att hon kunde få ihop affären.
Okej, okay, fair enough. Ja, aggressivt flytt.
Ja, kan man säga. Och sen kan jag rekommendera en annan, James Kahn. Han får kanske inte så mycket uppmärksamhet som han borde. Men,
och han är på?
Fastighetsbyrån i Bromma.
Okay.
Husmäklare. Otroligt duktig. Mycket nöjda kunder. Omsätter på väldigt höga nivåer.
Spännande. Och sen vill jag att du ger mig tips. Om jag är nyreggad mäklare. Jag ska sätta igång i juni. Liksom. Jag är hungrig som bara den.
Välj rätt kontor. Omge dig om drivna mäklare som vill lära dig, som har hjärtat på rätt ställe, som kan ge dig tid, som kan bolla saker med dig. Och se till att ha rätt omgivning. Var prestigelös. Du kommer inte komma igång direkt. Det kan ta 3 år. Men jobbar du på rätt sätt, jobbar du systematiskt, är du bra med alla du möter och hjälper till med dina kollegor så att du får hjälp tillbaka, då har du alla möjligheter för att lyckas. Någonting annat som är väldigt viktigt, var analytisk, lär dig av varje erfarenhet, våga testa saker. Är det trögt, sänk priset, höj priset, byt bilder, gör någonting för att någonting ska hända.
Exakt.
Någonting annat som är väldigt viktigt också, när man är i en svacka. Exempelvis.
Mm. Intressant.
Det är ju ner med huvudet och bara öka aktiviteten. Jag liknar lite det med de som har tränat fotboll exempelvis. Om du har trögt i en match, hur ska du lösa det? Genom att springa lite mer, kämpa lite hårdare. Exakt,
kämpa
det är precis
hårdare.
Samma sak med sälj.
Det är rimligt. Jag vet, just det. Svackan, ja. Det är väldigt rimligt. Det är så här, jobba hårdare då.
Jag tycker det.
Ja, det är som en fotbollsmatch.
Var analytisk, se till att... Och fundera, varför går det trögt nu? Vad kan jag göra? Vad ligger mitt ansvar och min del i det? Upp med humöret och bara kör på så kommer man ur tunneln.
Ja, det är bra. Kim, tack så hemskt mycket.
Tack själv.
För att du har svarat på tal.
Härligt.
Du sa det förut också. Det är det som är nice. Tack!